Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ola Österbacka predikar i Bibeln på söndagen för domsöndagen 15 november 2015 över Amos 4, 12-13 med temat Ödmjuka dig under din skapare.
Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Herre Jesus, du vår själs brudgum, hjälp oss att bevara sitt tron så att vi är vakna den dag när du kallar oss till ditt himmelska bröllop. Kom och lär oss idag hur vi ska bereda oss och ödmjuka oss inför dig. Amen. Som predikotext idag har jag valt en profettext från Amos 4. Verserna 12-13, som lyder i Jesu namn. Därför ska jag göra så med dig, Israel, och eftersom jag ska göra så med dig, så bered dig att möta din Gud, Israel. För se han som formar bergen och skapar vinden och förkunnar sina tankar för människan. Han som gör gryningen till mörker och går fram över jordens höjder. Herren Gud Sebaot är hans namn. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Dagens predikan kommer att handla om att ödmjuka sig inför skaparen. Ödmjuka dig inför din skapare, kunde jag formulera det här. Den här texten påminner om Gud som skaparen och hans allmakt. Dagens tema, vaka, uppmanar oss att tänka på att vi står inför världshistoriens sista dagar, tidens slut. Den påminner oss om att vi ska vara andligt nyktra och vakna så att vi är redo när vi ska ställas inför domaren. Amos var en boskapsherde från Tekoa, söder om Betlehem. Gud kallade honom till profettjänst cirka 760 före Kristus. Hans profetiska budskap, som finns i en av de små profetböckerna i Gamla testamentet, är framställd i 9 kapitel. Det allra största delen handlar det här profetiorna om dom. Guds dom över orättvisor, förtryck och avgudadyrkan. Först över juda och andra folk och sen över nordriket, Israel. Guds folk Israel var ju uppdelat i två delar, två riken, sen det separerades, söndrades efter Salomo, nordriket och sydriket. Men i slutet av sin profetbok så talar Amos om hur Gud ska förbarma sig över folket. Han ska resa upp Davids fallna hydda. Och han säger också att det här gäller alla folk, också hedna folk. Det här citerar Jakob vid apostlamötet i Jerusalem, som finns beskrivet i apostlagärningarnas 15 kapitel, för att visa att tiden då var inne att profeternas ord om att alla hedna folk skulle inlemmas i Guds rike, nu har det gått i uppfyllelse. Därför ska vi ta emot Amos förmaning, även om den riktas uttryckligen till Israel. Det var namnet på nordriket på den tiden. Det är ett ord också till oss idag. Liksom Amos till största delen förkunnade lag, men också slutade med evangelium, så kommer en hel del av den här predikan att vara lag. Det vill säga, det kommer att röra sig om vad Gud väntar sig av oss. Vårt liv med ord som dömer och förmanar. Men vi ska inte stanna där, utan vi ska se hur Gud med allt detta vill få oss att se hans stora kärlek och hur han har berett vägen för oss att komma in i hans himmelska bröllopssal. Först ska vi stanna inför en underrubrik. Gud har skapat allt. Det ingår ju i den här texten. Och vi ska fråga oss, vilken är vår plats i universum? Kanske det är lite överraskande att det här ämnet avhandlas av Amos. Och att det är aktuellt för oss idag. Men det är en viktig fråga, eftersom den ska ställas för att ge oss vår rätta plats i förhållande till Gud. Det mesta av dagens vetenskap ägnar ingen tanke åt Gud. Den vanliga utgångspunkten för vetenskapen är att Gud inte finns. Eller om han finns, så handlar han som om han inte skulle finnas. Man utesluter alltså från början alla slags under. Alltså sådana företeelser som inte brukar finnas, som inte går att upprepa, som inte går att forska i laboratorier. Eller som har inomvärldsliga förklaringsmodeller. Man vill grunda sin kunskap på sinneserfarenhet. Den här åskådningen brukar kallas positivism. I praktiken betyder det att man utesluter Gud. Den här principen leder oss helt vilse. Skapelsens storhet ger i sig ett vittnesbörd om Gud. Och hur Gud har ingripit. Många gånger, på många sätt. Kung David uttrycker det så här i psalm 8. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa? Vad du tänker på henne? En människoson, vad du tar hand om honom. Sen fortsätter David med en utveckling vidare till människosonen, Kristus. Och i psalm 19, himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk. Det här tycks den moderna människan inte begripa. Och det är inte heller någon modern sak att förneka Guds vittnesbörd om sig själv i skapelsen. Sådana förnekelser fanns redan för 3000 år sedan när David skrev sina psalmer. För han säger i psalm 14, dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Man är dåre om man förnekar det uppenbara. Tänk vilken fantasi den har som står och betraktar en strålande stjärnhimmel och inser de fantastiska avstånd som man blickar in i. Och ändå inte erkänner skaparen som upphov och drivande kraft i allt det här. Eller tänk på de många vittnesbörd om oerhört sinnrika konstruktioner i det levande livet. Som många gånger är så små att vi inte kan se dem ens med blotta ögat. Såna att ingen mänsklig konstruktör ens idag kan utveckla någonting motsvarande. Men sen säger man, tänk så otroligt fint evolutionen har ordnat för oss. Tänk att naturen är så fantastisk. Och så fint som livet har inrättat allt. Inför det här borde ju människan inse att hon är mycket liten. Människan ska inte upphöja sig över skaparen och ta ifrån honom den ära som tillkommer honom alena. Särskilt när vi människor ifrågasätter Guds allvetande, allmakt och kärlek till sina skapade varelser. Det här som är uppenbart också av våra iakttagelser. Så är det samma som att göra uppror mot Gud. Det är som om lerkärlet skulle kritisera krukmakaren för att han är så dålig då han gjorde kärlek på ett visst sätt. Nu finns det en alltmer ökande skara vetenskapsmän som faktiskt protesterar mot den ateistiska vetenskapssynen. Och som tror att det finns en Gud som har skapat allt. Och att det mycket väl går att förklara våra iakttagelser med den utgångspunkten. Rent av bättre än den ateistiska modellen som måste förlita sig på slumpen. Men fortfarande gäller att en majoritet av vetenskapsmännen och de som skriver skolornas läroböcker och som utbildar lärarna vägrar inordna sig i den sanningen att det finns en skapare som har skapat allt. Därför måste vi nu konstatera för det andra. Uppror mot skaparen leder till fördärv. Det är allvarligt om man upphöjer skapelsen istället för skaparen. Jag vill tacka livet lyder en känd visa. Vad är det man tackar då? Borde det inte vara livets skapare som vi ska tacka? För det finns inget liv utom honom. Romarbrevets första kapitel omtalar följden av att ära skapelsen istället för skaparen. Det är ju ett väldigt bekant ställe, men det är skäl att vi repeterar det. Guds vrede uppenbaras från himlen över all odaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom det verk han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärta. Jag visste det här precis en beskrivning av vår tid. Igår nåddes vi av en fruktansvärd nyhet om terrorattacker i Paris natten till lördag. Det har jagat upp Europa på ett otroligt starkt sätt. Det fördöms av alla. Dagen innan berättade tidningen Världen idag att Socialstyrelsen i Sverige rekommenderar att man tar livet av barn som föds för tidigt i vecka 22 med att spruta in gift i hjärtat. Så beslutar myndigheterna i ett civiliserat land som har varit kristet. Ta livet av den bara. Är det någon skillnad? Amos visade hur Gud hade kallat folket via hungersnöd, pest och med ödeläggelse, så som när Gud ödelade Sodom och Gomorra. Ändå hade inte folket vänt om till Herren, och det är därför som Amos säger i den text vi har läst att Gud ska göra så mot dem. Han förutsäger den ena straffdomen efter den andra. Ett par år efter att Amos framförde sina profetior inträffade en svår jordbävning som arkeologerna har hittat bevis för. Det var ett tecken på att Guds tålamod började tryta. Jordbävningar är också tecken på Jesu återkomst. Det utsägs både av Jesus i evangelierna och blir ännu mer tydligt i uppenbarelseboken. Amos förmanade Juda och Israel att ta vara på det tecken som Gud gav, men främst att ta vara på det profetiska ordet. Då de inte gjorde det följde straff, fruktansvärda straff. Först drabbades Nordriket då assyrierna intog landet 722 före Kristus, ungefär 40 år efter Amos förkunnelse. Och sen fick Sydriket, först fick de en dispens, för Gud räddade den på ett underbart sätt år 2001 när de stod inför samma risk. Men sen så gick de sitt öde till mötes ungefär 100 år senare då babylonierna intog landet och förde bort folket i fångenskap och ödelade Jerusalem och templet. Gud hade ändå lovat att frälsaren skulle födas av judastam, och därför såg han till att en rest, en kvarleva av folket, fick återvända och återbo i landet och bygga upp templet. Det här löftet gav också Amos. Och allt det här leddes av den allsmäktiges hand. Samma hand som hade skapat himmel och jord. Samma skapare som är så mäktig att han gör gryningen till mörker, förvandlar också mörkret till ljus och låter ett ljus skina klart där man bara såg mörker och elände. Vad ska Gud säga om våra så kallade kristna länder idag som har vänt ryggen till sin skapare? De flesta börjar idag vara överens om att jorden kommer att drabbas av förödande katastrofer i allt större omfattning. Det är Guds varnande finger, och det gäller inte minst vårt eget folk. Vi ser en mängd tecken omkring oss på hur man vänder ryggen till sin skapare. Och Gud låter det inte bli ostraffat. Kanske ska Gud utföra sin straffdom via extremrörelser som IS Det som uppenbarelseboken också så allvarligt talar om på två ställen, arméerna från öster, från floden Eufrat. Det är just därifrån IS kommer. Men än har inte den sista olyckan drabbat oss. Det sista och det värsta är att stå utanför bröllopssalen när brudgummen kommer till det himmelska bröllopet. När domsbasunen ljuder och när människornas nådatid är ute. Då är det för sent, precis som när Nordriket anfölls av Assyrien. Vi ska så gå till den sista delen av predikan. Idag är tiden då vi ska ödmjuka oss. Vi lever ännu i tiden före domen. Det påminner ju redan den här söndagens namn om söndagen före domsöndagen. Nu är det alltså tid för oss att bereda oss att möta vår Gud. Hur gör vi det? Vi som kallar oss kristna och som menar att vi inte lever på ett sådant sätt som Amos fördömde. Vi som inte tar livet av ofödda barn eller utför terrordåd. Vi ska ta till oss det som Amos förmanade att Israel och Juda skulle göra. Vi ska leva. Vi ska vända om till Gud. Vända om till Herren. Och det behöver vi alla göra. Vi ska leva i en daglig omvändelse. Martin Luther har gett oss en utmärkt anvisning om hur vi ska leva våra liv i en daglig omvändelse. Han gör det i förklaringen till dopet, det fjärde huvudstycket. Och då han frågar, vad betyder detta dop i vatten? Och han svarar då på det. Det betyder att den gamla människan i oss ska dränkas genom daglig ångar och bättring och dödas tillsammans med alla synder och onda begärelser. Och att sedan en ny människa dagligen ska uppstå och leva i rättfärdighet och helighet inför Gud för evigt. Här finns två element. Det första är att vi dränker den gamla människan i oss. Den gamla människan vill inte det som Gud vill. Den gamla människan är fientlig mot Gud. Den vill upphöva sig över honom och klara sig utan honom. Det är precis det vi ser i den ateistiska vetenskapens principer. Att vi inte kan räkna med Gud utan ska kunna förklara allt utom honom. Men vi ser också den gamla naturen hos oss själva. Vi ser den när vi känner ett motstånd mot att söka oss till Guds hus. När vi är slöa i vår bibelläsning och andakt. När vi försummar att dela med oss av vårt goda till dem som har det sämre ställt. När vi ser med oren begärelse på kvinnor och män som inte är våra män och hustrur. När vi dras av avund att inte vara nöjda med det vi har utan vill ha mer och mer och fästa vårt hjärta vid våra ägodelar. Allt sådant drivs av vår gamla natur. Men den gamla naturen ska dränkas varje dag. Medlet är att tänka på att vi är döpta till Jesu död. Att Jesus måste lida och dö på det allra värsta sätt. Just för att vi har denna gamla natur i oss. Som skulle leda till förtappelse om vi skulle vara utelämnade åt oss själva. I dopet fördes vi till Jesu kors. Och där var vi med och blev korsfästa. Så att vår syndakropp dog tillsammans med Jesus. Nu lär oss. Alltså Luther att vi varje dag ska dränka vår gamla människa. Det som skedde i vårt dop behöver ske varje dag. För vi har kvar vår gamla natur, även om dess makt över oss togs bort när vi döptes. Eller egentligen när vi döptes till gemenskap med Jesu lidande och död, när han vann seger. Det är en farlig allierad med djävulen som söker varje tillfälle att få den att blomstra upp. Fienden är fortfarande aktiv och mycket farlig. Det här gör att vi varje dag behöver ödmjuka oss i syndabekännelse. Vi behöver göra det om och om igen. Det är därför vi gör det varje gång när vi kommer till Guds tjänst. Vi får tvinga vår stolthet till underkastelse under Guds vilja. Vi får bekänna att vi gärna vill sätta vårt förstånd över Guds ord. Men också alla andra synder. Som att vi inte vill släppa vår egen berömmelse eller behöver ändra vårt liv så att vi inte själva står i centrum. Sedan det andra. I vårt dop var vi också med Jesus i hans uppståndelse. Så att vi där fick ett nytt liv, en ny vilja, en lust att följa honom. I dopet har vi uppstått med Jesus till ett nytt liv i kraft av hans helighet. Han klädde på oss sin rättfärdighet. Så som vi varje dag behöver påminna oss om att Jesus har lidit och dött för våra synder, så behöver vi också påminna oss om att det som ska vara vår bröllopsdräkt när vi kommer till det himmelska bröllopet är Guds rättfärdighet som vi har fått av nåd då när vi blev döpta. Den påminnelsen fyller oss med lovsång till Gud, vår skapare och frälsare. Den ger oss kraft och lust att leva så som han vill. För det är så han vill att vi ska leva. Gud vill påminna oss om att vända våra blickar från oss själva och se på honom. Det är alltså inte så att vi kan slå oss till ro med att vi en gång är döpta och därför kan leva obekymrade resten av våra liv. Då löper vi stor risk att komma bort, att bli bortrövade av fienden som vill ha oss med i sitt rike och få oss att till sist stå utanför en stängd dörr. Men den som håller sig nära Jesus har hans fulla beskydd och ska inte behöva vara ängslig. Den som följer honom ska inte behöva vara rädd för att dörren på domens dag slås fast inför honom. För Jesus känner honom eller henne. Han känner de sina. Du som är döpt och förtröstar på Jesus har ditt namn skrivet i livets bok och du står under Guds beskydd på domens dag. De som blir saliga beskrivs i uppenbarelseboken som jungfrur som följer lammet vart det än går. Om dem säger Jesus, jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Amen. Kom och lär mig, sköt mig, bär mig, kära Jesus, dag från dag. All min längtan, håg och trängtan, mer och mer till dig blott drag. Tills du hämtar hem din brud, o min Herre och min Gud. Amen.
Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.